Gott att se att så många är här trots att det var en rejält lång lördag med både fantastisk marknad och konsert. Vi ska göra som så att vi ska läsa ifrån Matteus evangeliums 6:e kapitel vers 5-8. Den kommer upp på väggen. Där säger Jesus så här: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människor ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber ska du gå in i din kammare, stänga dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Vi ber. Fader, hos dig är livets källa. Kom med din ande och öppna våra hjärtan för din närvaro. Lär oss att känna igen din godhet och ta emot den utan fruktan. Stärk vår vilja att följa din son Jesus Kristus. Du som har uppväckt honom från de döda och gjort honom till herre över alla makter. Genom honom tillhör dig, Fader, i den heliga ande. All ära och lovsång, nu och i evighet. Amen. Jag tyckte det var så härligt igår med marknaden. Jag gick där och såg alla växter och bara, åh, den där vill jag ha, två av den och en brödlimpa. Ah, det var så underbart. Det var så härligt och så mycket folk. Och jag tycker det är häftigt att det blev så att vi hade just den här söndagen. Eller förlåt, lördagen. Och att det idag är bönsöndagen. Kopplingen kanske inte är självklar, men jag ska försöka förklara genom en liten historielektion. På 1770-talet så inträffade den stora helgdöden i Sverige. Visst låter det läskigt? Den stora helgdöden. Alltså, det innebar egentligen att under det årtiondet så tog man bort ungefär 20 stycken av svenska helgdagar i vår kalender. Några apostladagar försvann ur kalendern, några bönsöndagar försvann och så de här tredje och fjärde dagarna, minns ni? Nej, det var ju 1770 och innan det, så det kanske ni inte gör. Men ändå, vi hade ju juldag, annandag jul och så tredje dag jul och så fjärde dag jul. Och så pingsten och påsken, ni hänger med. Mycket firanden med andra ord. Det blev lite tråkigare efter 1770-talet. Bland annat försvann några dagar som var helg, eller sån här halvhelg, mellan bönsöndagen och Kristi himmelfärd. Där fanns det några dagar som kallas för gångdagar eller rogationsdagar. Ni har antecknat allt det? Då fortsätter vi. Då var det så här att församlingarna ute vid sina kyrkor gick ut vid fälten och gick ut med fält och åkrar och kanske ibland tvärs över åkrarna för att be. Man hade sin präst i spetsen och man bad för ett bra, ett gott skördeår. Det är för att till skillnad från dig och mig som är lite sån här hobbyodlare och det finns alltid någon som kan hjälpa till, liksom typ affären. Man kan köpa mat, ni vet, sådär, i affären. Man behöver inte odla den. Men där och då, ICA-handeln var inte uppfunnet. Utan man fick helt enkelt bara förlita sig på det man odlade. Och gick inte det. Ja, ni fattar. Det var kört. Så gångdagarna eller rogationsdagarna, de var allvarliga dagar. Det var inte helhelg, man fick jobba. Men man bad och man bad att skörden skulle bli god. Och det var allvar. En av de där bönerna som är lika aktuell idag, som är få ord men den säger så mycket, det är: Herre, förbarma dig. Det är fortfarande viktigt. När vi idag har bönsundagen så är de där dagarna borta. Men det är inte så dålig tradition, eller hur? Att fundera på hur vi hänger ihop med den här skapelsen. Att förstå och ta del av det som man tänkte då. Att Gud är alla goda gåvorsgivare. Att Gud ger växten. Att det som finns under ytan har absolut betydelse för det som sen kommer över ytan. Dagens bibeltext ifrån Matteus tänker jag aktualiserar det vi har talat om i vår under predikoserien Goda vanor för det kristna livet. Så pratar vi om bön. Och den aktualiserar frågan: hur ber jag? Jag vet att när jag precis hade blivit kristen, det var så mycket nytt, så mycket konstigt. Jag försökte förstå och få ihop, och jag var i ett ganska dynamiskt sammanhang. Och jag funderade på: hur ska jag be för att Gud ska höra? Det var en seriös fråga från mig då. Det fanns en så mycket osäkerhet. Ber jag rätt? Är jag rätt? Har jag rätt ord? Liksom, tog jag i på riktigt? Hoppades jag verkligen? Jag hoppas ni ser krampen i det hela. För det var det jag kände. Sånt funderar jag på. Och Jesus tar upp de där frågorna. Och han börjar på ett spännande sätt. Vi kallar det för hycklare, men vi skulle lika gärna kunna kalla det för skådespelare. Att föra ett skådespel i det man gör. Till och med när man ber. På Jesu tid var fasta bönetider viktigt. Att man helt enkelt omgärdade hela dagen i bön. Och de som var riktigt noggranna, de bara släppte allt. Där och då, på sekunden. Eller ja, de hade ju en klocka. Men ändå, de släppte allt. Och så stod de i synagogan. Eller gärna där folk såg. Och så bad man. Och det är klart att folk blir påminda. Åh, just det, Gud, andlighet, ja, bönen. Men var det verkligen därför de skulle stå där och be? Är det så man ska göra? När Jesus talar med sina lärjungar så ber han dem att inte vara skådespelare i sina böner. Utan söka en äkthet som resonerar i deras egna liv. Gör inte som skådespelarna, det vill säga hycklarna. Som visar upp sig med sina böner. Och det för mig till en fråga i mitt eget liv. Varför ber jag? Och jag ska passa på att uttrycka mig lite klumpigt. Vem är publiken för min bön? Är det andra människor? Som pastor så blir det ju så. Det finns alltid andra människor med. Eller är det Gud? Det är stor skillnad på det där. Och det är någonting som man behöver söka sig själv för att försöka bli ärlig i det man gör. Hitta sig själv. Traditionellt sett, både i judendom och i kristendom,
så var bönen inte tyst bön. Tyst bön är ett modernt sätt att be. Väldigt ofta mumlade man sin bön. Vi upplever att folk som mumlar, det är ett bekymmer. Men då var det, var det naturliga. Man mumlade eller man talade ut sin bön tydligt. Man på ett tydligt sätt alltså placerade det man bad för och bad om utanför sig själv. Jag tänker det kan vara riktigt bra att få göra. Inget ont om tyst bön, men så gjorde man då. Då blir det viktigt med kammaren. Vi pratade om det för någon söndag sedan, det som kallas för tamion på grekiska. Rummet i det hellenistiska, det grekiska, det romerska huset där man förvarade de viktiga sakerna. De värdefulla sakerna. Och jag tänker att bönen är för den kristne en sån här värdefull, viktig sak. Eller stund. Bönekammaren blir platsen, tillfället för det där. Det behöver inte vara ett speciellt rum med extra vackra blommor. Även om man kan ha det såklart. Utan det viktiga är att det är ett avskilt ställe, tid, plats. Som är fri, lyssna, det här är kanske det absolut viktigaste. Som är fri från distraktion, störningsmoment. För du och jag är inte det här är så konstigt, jag är övertygad om detta. Du och jag är inte skapade för den här världen vi har skapat. Som vi har gjort den till. Vi hör projektorn som susar. Vi hör fläktsystem. Vi har konstant mörkt muller. Det är trafiken och allt som sker utanför oss. När jag är i Västra Tunhem så hör jag staden. Särskilt om vinden ligger på. Vi är inte skapade för det här konstanta ljudet hela tiden. Gud har skapat oss att i mångt och mycket faktiskt finnas i tystnad. Och där tankarna får plats och får möjlighet att tänkas klart. Och att de inte nödvändigtvis är farliga för oss. Utan att vi behöver dem och processa. Jag tänkte väldigt tydligt på dig igår när jag satt nästan där du sitter, Klara. Och så stod det en färggrann kör här. Och en barnkör. Ja, de sjöng så underbart. Och en musikkår som bara glänste. Och där satt jag med telefonen för jag hade fått lite i uppgift filma. Och så tänkte jag, ser jag nu den här konserten genom en videokamera? Eller är jag här på riktigt? Jag vet inte om du har varit på semester och känt det, men jag har känt det ganska ofta. Man kommer hem, var jag där? Ja, jag ser ju bilderna, men var jag där? Att det är frustrerande. Och det är som att om vi nu åker hem eller om vi går ut och äter eller hur vi nu gör idag. Kanske telefonen rycker fram. Kolla vilken fin mat. Klick, en bild. Nu låter det ju oftast inte klick på telefonen men ändå. Eller det här var gräslig mat. Jag åt någon sån i Rom, ni vet. Det var en caprese, det var gröna tomater eller grönröda. Jag bara insåg, här är jag mitt på affärsgatorna och äter något som jag inte borde äta. Klick, en bild. En händelse. Har den hänt om ingen annan har reagerat på min bild och gillat den? Det kanske är en löjlig fråga för oss. Men vet du, jag tror att vi är många i det här samhället som lever med den frågan. Har det jag varit med om hänt om ingen annan har sett det? Och sett bilden? Jag tänker att när du och jag väljer ett tillfälle, en stund i vårt liv. Ni hör att jag är ganska vag i om det är ett rum eller en tid. För jag tänker det måste du bestämma. Då vi går undan, tar en stund i bön. Det är ett motstånd mot vad jag skulle kalla för displaykulturen. Vi skulle enkelt översätta det till skärm. Men display, det engelska ordet, är ju både en skärm och att visa någonting. Eller hur? Och jag tror vi lever i det där. Dubbelheten. För så där 20-30 år sedan så kom en kristen bok. Jag undrar om den kom ifrån Willow Creek kanske. Som hette någonting i stil med vem är du när ingen ser dig? Jag tror så mycket handlar om det. Det där om att bygga mitt liv och min karaktär så att den grundar under ytan eller i jorden, om vi så säger. Där fröet ligger. För vad som händer där under, det kommer ju att påverka allt som växer ovanför jorden. Eller hur? Allt det som finns där ovanför kommer att börja i vad som är i grunden. Där vi landar. Det byggs ifrån den kärnan. Och jag tror det är det Jesus söker i bibelordet som vi läste just. Det andra Jesus talar om är att han uppmuntrar sina lärjungar att inte rabbla sina böner. Och notera nu, han säger inte, du får inte läsa böner som är skrivna. Du får inte be högt. Han säger inte det heller. Du får inte be offentligt, säger han inte heller. Du får inte be långa böner, säger han inte heller. Men rabblandet som han uttrycker som fanns hos hedningarna handlade om en typ av bön som är bemästrande. Där man bemästrar Gud genom mängden av ord. Ungefär som om jag tjatar på mamma tillräckligt mycket så händer det något. Eller var det mamma som tänkte så om mig kanske? Jag vet inte. Ni har varit med om det säkert. Där bönerna blir magiska formler. Det är inte det kristen bön är. Bön är ett samtal med Gud. Och den behöver inte vara invecklad. Det behöver inte vara fina ord. Även om vissa av oss tycker det är jätteroligt. Det viktiga är att de är ärliga och enkla. Enkelhet kan hjälpa oss i ärlighet. Bibeln säger inte att Gud bara kommer att lyssna till de fina bönerna och de som verkar kunna uttrycka sig rätt. Det Bibeln säger är Gud hör bön. Det är ju förvånansvärt enkelt. Men vad svårt det är för mig att nöja mig med tre ord. Eller hur? Så prata med Gud. Prata enkelt från ditt hjärta. Och gör det i en distraktionsfri miljö så att du kan vara ärlig. Så vill jag läsa fortsättningen eller början på den där psalm 139. Där står det så här. Psalmisten skriver: Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Lyssna här. Gud känner dig. Gud älskar dig. Du som har hört de uttrycken några gånger. Kanske du märkte att jag inte sa Gud känner dig. Och trots det älskar han dig. Jag sa inte det. För jag tror inte på det. Gud känner dig och han älskar dig. Inte trots allt du och jag gör, är, tänker, säger. Nej, det där är två stora sanningar i det kristna livet. De hör ihop. Men de har egentligen inte med varandra att göra. Gud älskar dig och han känner dig. Därför ber inte den kristne för att få bekräftelsen av Gud. Ungefär som jag tar bilden för att någon annan ska bekräfta att jag har varit med om det jag tog bild på. Nej, Gud vet det redan, så varför ber jag då? Förbundet mellan Gud och människan, om du så vill, relationen mellan Gud och människa, bygger på två saker. Guds kärlek och vår fria vilja. Och när vi ber så bekräftar vi det för Gud. Att Gud redan vet, men att nu är det här jag lyfter fram. Det här är det som jag vill lyfta fram inför Gud. Så din vilja är viktig. Så till sist. I slutet av den där texten, vers 8, så står det: er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett om det. Ja, men du har redan sagt det, Emanuel. Ja, men hörde du vem det var? Vem är det vi samtalar med? Er fader. Långt bortom mina bilder av vad en pappa är, så finns här urfadern. Han som vill människans absolut bästa. Den i vars närvaro jag kan vara trygg. Därför behöver jag inte spela något spel. Gud känner mig. Gud älskar mig. Och undrar: vad kan jag göra för dig?